Nåd vare med er alla. Och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss begälla. Herre, vi har kommit till din helgedom för att höra vad du Gud, Fader, vår skapare, du Herre Jesus, vår frälsare, du helige Ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Herre, öppna nu våra hjärtan genom din helige Ande för Kristi skull, så att vi av ditt ord får lära oss sörja över vår synd och i liv och död tro på Jesus, att varje dag leva ett liv i helgelse. Det hör och bönhör du genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. Idag så firar vår kyrka och församling kyndelsmässodag. Ordet kyndel eller kyndel, det är ett ord som egentligen mycket få svenskar både känner till och egentligen vet vad betyder. Ordet kyndil, det är isländska och det betyder blås eller ljus. Det engelska ordet för ljus, candle, candle är närbesläktat och lättare kanske att förstå. Den här söndagen, den firas i närmast anslutning alltid till den 2 februari som är kyndelsmässodag. Och enligt gammal kyrkotradition så är det i och med denna söndag som den egentliga julen är över. En sed i gamla tider det var att man just vid denna söndag välsignade alla ljus som man skulle använda i kyrkan under kyrkoåret. Ljusprocessioner har också varit vanliga. Men vår position i Sankt Markus församling, det är att värna om och föra fram honom som är det verkliga ljuset. Det är det vi ska tänka på denna söndag. Högtiden är gammal, den går tillbaka ända till 400-talet. Och den har varit svensk helgdag ända sedan 1772. Den gamla bondepraktikan, då skulle nu halva vintern vara över och halva fodret skulle vara kvar åt djuren. Men idag ska vi stanna inför något oerhört mycket viktigare. Denna betydelsefulla händelse i Jesu liv, när han bärs upp till templet av Josef och Maria och få träffa Simeon. Låt oss ändå göra en liten avvikning innan vi går upp eller går in och talar om denna händelse. Jag tror säkert många av er hörde nyheten i måndags. Det var inte en kyrkogång utan det var ett kyrkointrång som kommer att äga rum i det här landet den 31 oktober. Och vi läste det och de stora tidningarna slog upp det i media. Påven i Rom kommer och besöker Sverige den 31 oktober. Och han kan säkert vara charmerande och tala om fred och uppmana länder att sluta kriga. Men vi får aldrig någonsin glömma varför vi är lutheraner. Ingen påve säger ju rakt ut att jag är Gud. Men varför lämnade Luther denna kyrka? Påven, han är ofelbar enligt den katolska katekesen. en dogm eller en lära som aldrig får frågasättas. Därmed har man också höjt upp detta ämbete som en gud. En stor mängd under och tecken påstås i denna kyrka har skett genom påven. Men detta fördömer vi, eller detta bryr vi oss inte om. Utan vi säger som den lutherska kyrkan alltid har sagt, och som den katolska kyrkan aldrig kan erkänna, att syndare frälses uteslutande av nåd genom tron på Kristus Jesus. Detta ska vi veta, har denna romerska kyrka officiellt fördömt. Vi sjunger istället: Herre Gud, låt oss ha kvar den lära du oss givet av. Och Martin Luthers katekes, där biblisk undervisning ges. Kära vänner, vi som kyrka och församling, och du som kristen, behöver ingen extra ställföreträdare här på jorden. Idag i templet frambärs han som är din ställföreträdare. Gud har själv gett honom till dig, var och en av oss, som din alldeles personliga gåva. Tvärt emot allt glamour och allt glitter, det enkla barnet föds av jungfru Maria, bärs upp i templet, precis som det står skrivet: när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att friköpa oss som var under lagen. Och det är just det. Vårt evangelium talar idag om Josef och Marias besök 40 dagar efter Jesu födelse. De gjorde som alla sanna israeliter det som lagen krävde. De helgade och avskilde, precis som vi läste enligt andra Mosebok 13, sin förstfödde åt Herren, och påminnes därmed om hur Herren skonade det förstfödda ur Israel som blev räddade ur mordägarens hand. Och för det andra så bär det fram, som vi läste i vår evangelietext, det offer som lagen föreskrev om kvinnors rening när de hade fött barn. Då kanske någon av oss som sitter här denna söndag tänker: vad är det som ligger bakom alla dessa bestämmelser som Gamla testamentet skriver om rent och orent som fanns i det gamla förbundets stadgar, om regler som omfattade både kvinnor och män? Varför måste just jungfru Maria gå upp till templet för att renas? Var det kanske så att avla barn sågs i sig som något orent i gamla förbundet? Nej, inte alls på något sätt. Varje sann israelit hörde till Guds goda skapelse. Men det som däremot sägs är att denna goda skapelse har förorenats av synden, som kommit in mitt i vår vardag. Det är just upproret mot Gud som våra fäder lockades till, som har, om vi använder drastiska ord, orenat och förgiftat både skapelsen och människors liv. Synden, som är en konsekvens av detta, har förstört relationen mellan Gud och människor. Och inte bara det, utan också människor emellan. Det är denna smitta, detta virus eller denna sjukdom som vi alla bär på, som vi måste renas ifrån. För oss började den dagen detta när vi döptes. Då blev vi renade. Då blev vi förda utifrån djävulens rike in till himmelens rike. Det är här det måste börja. Den kyrkogång eller det kyrkobesök som Josef och Maria idag gör är ju, kan ju helt förefalla onödig och meningslös, eftersom ingen oren eller syndig fanns att bära fram denna dag i templet. Men här är en viktig sak som vi måste påminna. Jesus visar denna dag den laglydnad som var nödvändig. Allt han gjorde, allt som skedde med barnet, det skedde för vår skull. Det kan påminnas att en laglydnad, eller som teologerna säger, den aktiva lydnad som Gud krävde för att förhållandet mellan Gud och människor skulle återupprättas, gör och håller Jesus i ditt ställe redan som ett litet barn i templet denna söndag. Det var inte offret av de båda duvorna som gjorde detta besök saligt. Det var Jesus, Guds son, som gjorde detta tillfälle till en så stor högtidstund som du och jag får tillräkna oss. Det är en påminnelse om när lagen anklagar oss, så höll han den in i minsta detalj. Den stora predikanten denna söndag, det är den gamle, den åldrande Simon. Han hade fått en uppenbarelse, läste vi, att han inte skulle se döden innan han fått se Herrens smorde. Nu kom han till helgedomen och fick se den som han och hans folk väntat på så länge. Vi måste ju säga att redan från början så uppträdde Jesus på ett helt annat sätt än vad kanske både människor och världen hade förväntat sig. Han som är alla konungars kung, som vi läste i vår pistelfest, och alla herrars herre, han borde ju vara född i ett konungapalats. Det borde åtminstone varit ett värdigt mottagande när han första gången bars fram i templet. De skriftlärda och prästerna borde stått där i led och bugat sig. Folkets andliga ledare borde åtminstone varit där. Vi hör ingenting om detta. Vi hör heller ingen besvikenhet hos Simeon om att det var enkla, anspråkslösa föräldrar som kom med ett litet barn denna dag i templet. Den gamle Simon, läser vi, fördes av anden till templet denna dag. Vad har han fått höra och vad var det som drev honom till detta? Månne han har läst de profetier som tydligt talar om kvinnans säd. Han hade kanske läst ur gamla testamentet som var skriftrullar vid Simons tid om kvinnans säd som skulle trampas sönders, ormens hud. Och de hade längtat och de hade väntat. Hade han kanske läst Malakis profetia där det står i det tredje kapitlets första vers: se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker, står det, ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundet sändebud som ni längtar efter, se, han kommer, säger Herren Sebaot. Inga överste präster, inga skriftlärare fick se denna profetia gå i uppfyllelse. Men Simeon, den enkle, skäggige gamle mannen, som hade väntat i hela sitt liv, fick se det. Så ställer sig Simon i kretsen kring de enkla och anspråkslösa till herdarna på juldagens morgon, till de enkla kvinnorna vid graven, som får se det största av alla under, nämligen frälsaren. Och han utbrister: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. För mina ögon, säger han, har sett din frälsning som du har berett inför alla folk. Han talar om den allmänna rättfärdigheten. Har ni tänkt på det? Han basunerar ut att det här budskapet gäller alla människor. Som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. En sån predikan. Där det står ett ljus med uppenbarelse för hedningarna, så innebär det även i detta både andligt och geografiskt att detta kalla land Sverige får ta del av detta budskap. Vi får med glatt hjärta och full förvissning förkunnar om detta barn, om den frälsning som kom genom honom. Lär du oss, Herre, som kyrka och församling, att aldrig försumma detta. Simon, han såg det och han trodde. Hur var detta möjligt? Den heliga ande uppenbarade för honom. Vi vet inte hur mycket han kände till. Kanske hade ryktet från Betlehem nått honom, eller kanske inte. Det säger inte skriften någonting. I slutet av vår text så står det några tänkvärda ord. Se, det står om detta lilla barn. Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svär, så ska mångas hjärtans tankar uppenbaras. Vi läste i vår epistel om hur Paulus förmanade Timoteus. Han skulle sköta sitt ämbete, sin prästtjänst, obefläckat och klanderfritt. Till dess Herren kom tillbaka. Paulus, han skönmalar inte på något sätt prästtjänst och vad den krävs, eller vad som krävs av den. Han vet att Simeons ord i templet är tidlösa. Förkunnelsen kommer att väcka anstöt och motstånd. Paulus talar inte bara till Timoteus här, utan han talar till oss alla och en var. Frestelser och faror, bekymmer, besvär, det är vår vardag. Det möter vi. Men det får vi kasta på barnet som idag är i templet. Vi får kämpa trons goda kamp. Och det innebär kanske att vi måste lämna en del eller något som står i vägen för att du, likt Simon, ska se Israels frälsning. Simon fick i templet uttala en bekännelse till Kristus. Låt oss hålla fast vid bekännelsen. Bekännelsen till Kristus som konungarnas konung och herrarnas herre, den ende uppståndne och levande, han som bor i ljuset, som vi läste, är själv också ljuset, och honom tillhör äran i evigheters evighet. Simon såg frälsaren. Därför kunde han be om att få gå hem i fred. Och därför kan du och jag, och vi som känner frälsaren varje kväll, med gott mod somna in. För vi känner honom. Vi får precis på samma sätt glädja oss, för vi har sett frälsaren. Vi har hört om honom i förkunnelsen och vi har läst om honom i Bibeln. Han är din. Så är det egentligen med oss alla, och tro i oss tänds och uppehålls genom den helige andes verk i dopet och i nattvarden. Inga processioner, inga Ave Maria behövs från din sida. Barnet i krubban, barnet i templet får vara din absolut högsta skatt. Nu har vi till sist glömt en viktig person i vår text. Denna kvinna, denna åldrande dam som hette Hanna. Det står så enkelt och så tydligt om henne så det behöver egentligen inte utläggas. Men hennes exempel, det är både talande och tänkvärt. Gjorde hon några stora saker? Nej. Hon tjänade Gud, står det, med faster och böner varje dag. Hon prisade Gud och talade om honom för alla, står det, som väntade på Israels frälsning. Hon är ett fint exempel för oss alla. Vi ska tala om honom på samma sätt som Hanna gjorde denna dag i templet. När vi reser oss på morgonen, när vi går på vägen, när vi möter människor i vardagen och när vi lägger oss på kvällen. Amen. Låt oss be. Så tackar vi dig, Gud, du och kära himmelske Fader, för att vi denna söndag får vara med dig i templet. Tack för att du höll lagen i vårt ställe. Och genom din laguppfyllnad så får vi ha frid och ro i vårt hjärta. Gud fördömer oss inte. Vi är frikända. Straffet och lagen är helt och hållet lagt på Kristus. Tack för att du har uppenbarat detta stora under för oss enkla människor. Lär du oss att behålla, bevara och förkunna detta tills dess du kommer åter. Detta ber vi om i Jesu namn.